Det vankas påsk i veckan och även om det föll bort i den långsiktiga planeringen förra året så har vi fortfarande sedan några år ambitionen att ha något mer eller mindre långsökt som påminner om högtiderna jul och påsk när det är dags för det. I det här avsnittet finns ett sånt spår. Det handlar om ägg. Ägget är ju livets ursprung. Det har gett upphov till idéer om magiska krafter och symboliska handlingar i diverse seder. Förr placerar man äggskal i åkern för att få bättre skördar. Vikingarna tänkte sig att ägg det var ett skydd mot både trolldom och sjukdom. Och när ett barn föds då la man ett kokt ägg i barnets badvatten för att ge framtida skydd. Däremot fick inte barn äta ägg förrän de kunde säga ägg. Man trodde att barnet skulle börja stamma annars. Folkmedicin har använt ägg till allt möjligt, från potensmedel till att badda rinnande ögon med ägg. Det här är gammal hedlig folktro som har förekommit. Men som pikant tillägg kan jag förmedla att jag efter en paus på sådär 10 år har återupptäckt den gamla serien Ancient Aliens. Som ibland går på tv då när jag äter frukost. Man kan beskriva det hela som en ganska fantasispäckad dokumentärliknande programserie där åsikter som inte är helt okontroversiella i historiska kretsar förs fram. Man sitter där och fäller sarkastiska kommentarer i sin ensamhet helt enkelt. Men det ska erkännas att den effektivt propagerar för sin sak. Så man måste ständigt ha sitt källkritiska sinne på helspänn. Alla källkritiska lampor blinkar, men ibland slocknar de tillfälligt och man dras in i programmets egna logik. I veckan såg jag ett avsnitt som råkar handla om kosmiska ägg. Och där återger de gamla skapelsemyter som i sig är intressanta och går ut på att världen och universum skapades ur ett ägg. Därefter påpekas det att den mest avancerade bild som människan har av universum är äggformad. Och är det inte så att det som är själva essensen av att vara människa, vårt medvetande, sitter i hjärnans talamus som råkar vara äggliknande? Talamussystemet påminner för övrigt en hel del om egyptiernas avbildning av Horus öga, påpekas det. Kan det ha varit så att forntida utomjordingar gav människan sitt medvetande genom talamus? Mellan frukosttuggorna är man vid det laget helt bortkollad och tycker nästan att det som förmedlas är totalt rimligt. Sen vaknar man till. Vänta här lite nu. De slocknade källkritiska lamporna glimmar till. Alla påståenden är ju formulerade som frågor hela tiden. De har ju bara bundit ihop en massa av varandra oberoende fakta eller myter och presenterar sedan något som helt saknar bellägg. Ja, hur som helst så är det lite intressant att slötitta på. Och det här med äggets betydelse i människans historia, det är ju sant. Men idag ska vi prata om mindre spektakulära saker än forntida utomjordingar som placerar äggliknande delar i våra hjärnor. Vi ska nämligen helt enkelt prata om helt vanliga mänskliga äggläggningar. Häng med!
Ni är varmt välkomna till Historiepodden. Robin Olsson heter jag, Daniel Hermansson, han är med och... jag har så många tankar samtidigt nu. Ja. Men tre av dem vill jag bocka av. Så att vi tar dem allt eftersom de dök upp. Det första då är att jag känner mig lite dum. För jag har ju suttit och förberett det här ämnet och läst de texter du har skickat och så. Men jag hade inte fattat att det var ett påskavsnitt.
Nej, det var ju konstigt att du inte fattade. För det är ju om ägg.
Tänkte att det här var kuriöst.
Ja, det finns en tanke här med det mesta.
Så glad påsk på er där ute i stugorna. Den andra punkten i all korthet, det där med att smula ner äggskal i jorden, det är väl ingenting man har slutat med. Det är väl ett ganska vanligt sätt för att ge lite kalk tillbaka till jorden, tror jag.
Mm.
Och den tredje punkten, det är härligt. Man blir varm i själ och hjärta. Av att det spelar ingen roll att du sitter i SVT:s muren eller syns i diverse tidningar och så. Man är fortfarande trygg med att Daniel Hermansson låter inte berömmelsen gå åt skallen. Han sitter själv och käkar frukost framför Ancient Aliens och droppar syrliga kommentarer.
Som bara katten skulle kunna uppfatta. Ja, det är ju så det ligger till, ja. Mm. Nej, men det är ju på något skevt sätt ganska intressant. Och ibland är det synd att de har den inriktning de har, för att det hade varit ett bra program fanns lite mer substans i det också ibland.
Om det hade varit ett helt annat program så hade det varit ett bra program.
Ja, men det är ju, som sagt, det har ju något. Men när en av de här gubbarna för sjunde gången i varje avsnitt säger "You have to ask yourself, have the ancient aliens something to do with this?"
You have to wonder if Leonardo wasn't doing this because he was being encouraged in secret by some kind of extraterrestrial masters who were somehow behind him.
Då känner man ju att ska man bara fingra på fjärrkontrollen ändå.
Ja.
Känner du igen namnet Olaus Wormius?
Ja. Det gör jag ju eftersom jag har läst om Ole Worm i veckan.
Ja, men det här är ett annat namn. Det är Olaus Wormius.
Jag trodde att det var den latinska varianten.
Det kanske är på något sätt. Men det här är också karaktären som översatte boken Necromonicon.
Ja, intressant.
Ja, vilket då är en fiktiv bok i författaren H.P. Lovecrafts värld som ja. Du älskar. Då tänkte jag att du kanske hade koll på det här.
Ja, det har jag ju läst såklart, men det flög långt ovanför huvudet. Du hade behövt ge mig så många ledtrådar att det till sist hade blivit lite pinsamt för mig.
Ja, den verkliga personen som Lovecraft baserar sin översättare på, han hette ju då Ole Worm. Och det är han vi börjar lite grann med här och se vad det var för filur.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Och när du ändå ställer frågan vad var det för filur, så tänker jag kyva talutrymmet och bara skohorna in en helt annan fråga om en helt annan filur.
Jaha. Ja.
Du gav mig en text, Daniel, skriven av Jan Bondesson.
Ja, just det.
Och det har lämnat mig med frågan, vem fan är Jan Bondesson?
Ja, han är ju bland annat en väl medicinhistoriker, eller var en gång till. Jag har inte så bra koll på vad han håller på med nu för tiden.
Ja, men det var en intressant text, får man säga. Och jag läste den. Den har ungefär samma slags prosa och självförtroende som många andra historiska essäer, skrivna av gamla rävar på olika svenska universitet. Så när jag satte mig ner för att skriva ner lite anteckningar till mitt manus, så brukar jag bara googla vad har de här författarna för titel, så att det blir en snygg första referatannons. Det skulle kunna vara stad, den norska historikern verksam i Bergen har skrivit om bla bla bla. Men om Jan Bondesson fanns knappt en rad annat än en omfattande bibliografi. Och den titel som jag hittade på Jan Bondesson gjorde mig ännu mer konfunderad. Han är reumatolog.
Just det.
och sen började jag bildgoogla Jan Bondesson. Och då blev jag ännu mer fundersam. Jag kan lägga ut en bild på mitt Instagram-flöde. Så får ni se Jan Bondesson. Det är mycket förvirrande det här. Att man dessutom får flera träffar om Jan Bondesson när man söker på engelska, det är ännu mer underligt. Så jag lämnades med den här utredande frågeställningen. Vem är han, Bondesson?
Mm.
Och nu har jag gått till arkiven. Här kommer referatannonsen. Är du beredd, Daniel?
Jajamän.
Han är som sagt reumatolog. Doktorsgraden vann han genom en avhandling om behandling av ledgångsreumatism. I mitten av 90-talet är han fortfarande verksam i Sverige som författare inom det medicinsk-historiska fältet. Han kallar sig medicinhistoriker, precis som du sa. Men vad jag har hittat i alla fall, så han aldrig forskat inom historiefältet. Utan han är en historieintresserad reumatolog. Sen flyr han till England, eller han flyttar till England. Någon gång där mellan 95 och 2001. Och då börjar han utvidga sitt fält. Utöver udda och lite så här makabra berättelser från det medicinska fältet, så skriver han om viktorianska mordhistorier. Samt, Daniel, en bok om Palmemordet riktad till en internationell publik.
Alltså.
The Killing of Olof Palme från 2005.
Det var på tisen, ja.
Vill du gissa vilket spår han föredrar?
Jaha, ja, det finns ju några att välja mellan. Men jag vet vad det är för spår jag alltså menar. Eller att det här spåret finns.
Ja, jag tror du känner till det här spåret. Dra till med någonting bara.
Att Palme hade HIV.
Nej.
Nej.
Det, härlig gissning.
Ja, men jag tänkte att han var en medicinkille. Alltså. Ja.
Ja. Nej, Bofors-skandalen i Indien.
Ja, just det. Den är ju lite i... skymundan får man säga av de andra, men visst, den finns ju med där alltså, det gör den.
I alla fall, om jag har räknat rätt så har Bondesson skrivit 27 facklitterära titlar sedan 96, och jag kan inte borga för kvaliteten på dem alla, men den som vi har läst, den är ganska bra. Så det var dagens författarpresentation, över till Ole Worm istället.
Ja, jag får bara säga att Bondesson har vi också använt i tidigare avsnitt, bland annat om elefanterna, som ja, de stora elefanternas dans. Och vi kommer säkert återvända till den här boken. Den heter ju Lärda grisar och falska sjöjungfru.
Just det.
Ole Worm föddes i Århus i Danmark 1588. Och man ska väl säga det att vi kommer ju att prata här om kuriosakabinett. Och att man samlar ihop en massa grejer. Det borde vi ha sagt för flera minuter sedan. Men det är där det går ut på. Och lite grann då om vissa, ja, framförallt en sak som finns i en av hans samlingar. Mer specifikt.
Ja.
Oles pappa var både borgmästare i stan och en förmögen handelsman. Så det fanns ju förutsättningar för lille Oles framtid. I Århus bland annat. Och sen kommer han hamna i Köpenhamn också. Vad han helst av allt ville göra, det var att bli en lärd man. Och han var ju en allkonstnär inom olika fält kan man säga. Som han var på 1600-talet ofta. Mm. Under 8 år så kuskade han runt på Europas universitet. Studerade teologi och filologi, vilket är då textanalys. Eller hur?
Ja, just det.
Var inte det som Tolkien höll på med också?
Ja, det kanske det var, ja.
Jo.
Det låter högst troligt.
Vill jag nog hävda. Sen, Worm, han ägnade sig också åt kemi, eller kanske snarare all kemi, och fokuserade på medicin i slutändan.
Just det.
Han blev ju läkare åt den danske kungen Christian IV och så.
Ja, 1613 så vann han sin första professorstitel, först i lågstatusämnet pedagogik. Ja. Men med tiden så blev han professor i grekiska för att med tiden ta över tunga poster som, jag tror han var professor i teologi också innan han slutligen landar som professor i medicin, dit han kanske ville hela tiden.
Mm.
Det finns en slags underlig och underbar slump i att avsnittet efter att vi pratat om den här svenska 1600-tals sammanställningen av fornminnen så kommer vi i kontakt med den personen som gjorde samma insats i Danmark. Ja. För om du slår upp Worms i valfritt uppslagsverk så är han främst listat som fornforskare. Det kanske han skulle tagit illa vid sig när det begav sig om han fick reda på. Men hans Danicorum Monumentorum Libri 6, sex böcker om danska monument från 1643 lyfts ofta fram som hans viktigaste verk. Och alltså motsvarigheten till det vi nämnde från Sverige i förra avsnittet. En lista över danska fornminnen som de fanns på 1600-talet.
Ja, och det är bra att han höll på med det också. Vi ser av allt annat.
Som sagt, en riktig renässansman. Inom det medicinska tänkandet så var han var ju ibland tidens akademiska och intellektuella elit, men han var väl också lite så här konservativ eller ortodox i tänkandet. Mm. Som Bondesson skriver, genom sin envisa tro på Aristoteles och Galenos teorier och sitt motstånd mot Harveys lära om blodomloppet har han av en del räknat som en bakåtsträvare.
Mm.
Och Bondesson är ganska noggrann i sin text att framställa Worms som en aktad och skicklig akademiker, men det går ändå inte komma ifrån att många av herrarna på 1600-talet har fel på flera avgörande punkter. Han tror ju på den antika medicinen och på stjärnkropparnas inflytande över människans öde. Han tror på mystiska kurer. Han gillar ju det kuriösa.
Ja, men det är ju också mycket som händer rent vetenskapligt på 1600-talet. Bland annat då William Harveys upptäckt av blodomloppet, och var ju med ju också i samma bransch, men var inte riktigt mogen att släppa de här gamla auktoriteterna bara för att någon samtida gubbe påstod att det förhöll sig på något annat sätt.
Nej, och då när det i efterhand visar sig att det är fel att hålla fast vid de gamla auktoriteterna, då får man kanske gilla läget och stämpla som lite konservativ i efterhand.
Varken Worm eller Harvey kunde ju genomföra några dissektioner på människor dock. Utan det var ju djur som man fick göra där på, hundar och grisar och så. För det var ju förbjudet, nämligen förstås, att hålla på och skära i människor.
Mm. När jag tänker på 1600-talets medicin så tänker jag lite grann på hur världen fungerar på skolan Hogwarts i Harry Potter-universat. Med undantag för att magi inte finns. Det gör den ju i Harry Potters universa.
Mm.
Det finns ju till exempel en episod i en av Harry Potter-böckerna när Harry Potter räddar sin kompis Ron Weasleys liv. Jag tror att Ron, just det, han har blivit förgiftad. Och då kommer Harry Potter snabbt på tanken, herregud, det är en besvarsten som han ska äta då. Den här stenen man kunde ta från magen på en get eller liknande. Och det var en kur som Worms och hans gelikar också kunde tillgripa. Men med, får man anta, lite mindre dramatiska effekter. För Ron Weasley, han hoppar ju upp och är frisk och kry nästan direkt.
Ja, du var färdig där. Ja. Ja, nej, jag vet ju inte riktigt vad du pratar om, som sagt. Men det var kul för honom att han mådde bra igen.
Ja, nej, men poängen är väl kanske det här att den här typen av magiska föremål som man skrev ut som medicin har ju inte de egenskaper som de har i sagor.
Nej, det har de ju inte. Men anledningen till att man har dragit sådana där valser i Harry Potter är ju för att man en gång till inte trodde på det här, förmodligen.
Så är det ju.
Det är dock inte för alla fina titlar och att han var rektor i Köpenhamns universitet i flera omgångar som han är intressant. i det här avsnittet i alla fall, utan det är för att han hade en spektakulär personlighet som är ganska fascinerande, och genom att han själv var fascinerad av allting i den här världen. Han ville veta allt, och ännu bättre så ville han samla på allt. Och då började han göra det, och kunde då gå in i sitt samlarrum sen vart efter. Vi kommer ju till hur det växer fram. Och så stod han där och med egna ögon kunde betrakta och förundras över alla märkligheter som den här världens världsliga ting innehöll, så att säga. Och däribland fanns det ju vart efter också sådana här besvarstenar från hjortar, vet jag.
Mm.
Så att det håller han ju på med och samlar på sig.
Ja, det gjorde han.
Det hela började troligen 1611 när han var i den tyska staden Kassel, där han fick besöka ett kuriosakabinett som Moritz den lärde hade. Det är ju ett underbart epitet för övrigt.
Ja, det är verkligen tilltalande.
Ja, går runt och bara, ja men det var han den lärde som gjorde det här. Det här leder till att Ole själv vill börja samla på sig en massa kuriosa prylar under 1620-talet. Det är mineraler, uppstoppade djur och allt möjligt lustigt egentligen. Jan Bondesson skriver så här då, i Lärda grisar och falska sjöjungfrur, om där man kan se på den här berömda bilden som finns på Worms museikatalog. Det var en salig blandning av objekt från djur, växt och mineralrikena, ordnade efter ursprung, uppstoppade smådjur, ödlor och fåglar trängdes på hyllorna, och på väggarna fanns sköldpaddskal, krokodiler, ormskinn och hjorthorn. Till och med i taket hängde uppstoppade fiskar och fåglar. Hedersplatsen hade en isbjörnsunge som han hade fått av sin isländske vän Gisle Magnusson. Ja. Och ibland är det så där när man samlar på saker att kompisarna vet ju om det där samlandet. Och om man kommer över något så vet man att det där skulle uppskattas av den här kompisen och så. Min mamma har ju en massa prydnadsgrejer och tavlor med katter överallt. Inga uppstoppade katter vill jag bara tillägga. Men det går ju att komma och tänka på. Du skulle ju säkert uppskatta att få någon tallrik eller något med Gunnar Sträng på, kanske.
Ja, det skulle jag ju göra såklart. Där så släpper jag ju garden direkt. Ja. Om du hittar någon gammal tallrik med Gunnar Sträng på så tar jag ju gladeligen emot den. Det där är ju också någonting som går att missbruka om man har någon i släkten som är lite samlande lagd. Eftersom mer skrupelfria människor kan ju utnyttja det för att själv bli av med bråte.
Ja, så är det ju i och för sig. Men ja, jag tror inte det var så det funkar i det här fallet. Worm hade ju vänner då som var ute i världen bland annat och hade ju då fått tag på saker som uppstoppade bältdjur och gav till honom då en iguana, en sån här stor ödla och så bland annat.
Ja, det är väl en leguan måste det väl vara?
Ja, det är säkert, ja. Och den här typen av djur är ju ganska sällsynta i Danmark då. Så att det var ju häftigt att ha förstås.
Den där leguanen, var den uppstoppad eller levande?
Jag tror att det vet jag inte förresten, men den tror jag var uppstoppad. Men han hade ju andra djur som inte var där.
Jag hade en kompis när jag var liten som hade leguaner i sin lägenhet. Och de var ju tvungna att ligga under en UV-lampa mest hela dagen. Så att, tufft att fixa det i danskt 1600-tal. Men som du säger, han hade en levande näsbjörn hemma hos sig. Tillsammans med en levande pingvin. Samt en liten, liten loppa i en guldkedja som han matade med sitt eget blod.
Ja, det här är ju det, är det här man bara stannar upp och så läser man igen. Det är ju för bra för att vara sant alltså. Det är ju helt fantastiskt att han har en liten loppa i en liten, liten tunn guldkedja som han går runt med så här.
Och för det är väl den detaljen som gör det, att den sitter i en liten guldkedja.
Ja, det är ju framförallt den detaljen. Men sen att han tänker att nu är nog lilla loppis hungrig här, så sträcker han ut armen och så får han käka. Och så, det är också kul.
Ja.
Den här loppan hade han i ett halvår, och sen om den dog eller försvann är lite oklart. Men man kan väl säga att man vet vilken nisch man ska röra sig i när man jagar efter typ 40-årspresent till Ole Worm.
Ja, oja. Så är det ju. Efter han har påbörjat den här stora samlingen så kommer ju resten av hans liv bli uppfyllt av ett slags Herkulesarbete. Att skriva en utförlig sammanställning av alla de här otroliga föremålen som han hade samlat ihop och som han hade fått i 40-årspresent och allt vad det nu var. Det var ju så illa att när han plockade ner skylten 654 så var det inte ens färdigt, utan det föll på sonen Willum att ta tag i det.
Mm.
Det tog sonen ett år att bli färdig med sammanställningen efter pappans död i och för sig, vilket lite får mig att tro att Worms drev projektet på ett sätt som lite grann indikerar att han ville inte bli färdig heller. Men det här är lösa spekulationer.
Det här får mig att tänka lite grann på en person som finns i framförallt din närhet.
Jaha.
Ja, men finns det inte ett stugbygge någonstans som fick läggas ner?
Ja, men min pappa har ju väldigt mycket den egenskapen att det bästa projektet är ju det som ligger framför en.
Ja, det här kan jag i och för sig relatera till. Det måste jag säga. Ja, man vill inte bli klar med vissa saker.
Nej.
Fast det känns ju bra när de är klara också. Det är det man får försöka komma ihåg.
Ja, nej, men jag tror kanske att både du och min pappa och Worms lite grann delade den saken. På mycket olika sätt, ska sägas.
Mm.
Så nu vet vi vad det här är för typ av samling och vilka kuriositeter det finns där. Men vad skulle kunna vara det allra mest kuriösa i en sån samling? Nu ska vi gå till en av de riktiga kronjuvelerna.
Det var en nästan helt vanlig dag den 17 april 1639 i norska Sundby utanför Stavanger.
Mm.
Vi har Anna Åmundsdatter här, en bondfru som hon har varit gift i många år med sin karl Guldbrand Erlandsen. De har till och med 12 barn tillsammans och kämpar på med sina liv där. Men Anna, hon har ju då mått dåligt en tid. Ingen läkare eller någon annan förstår sig på det kan bota de här bekymren. Och på eftermiddagen här den 17 april så börjar hon känna smärta. Som om hon plötsligt skulle föda. Och det kommer en massa kvinnor från närliggande gårdar som dyker upp här för att bistå och så. Och framåt kvällen så eskalerar verkarna häftigt. Oj, 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 vad ont det gör här. Och plötsligt, plopp! Och inför en chockad skara människor så lägger Anna ett ägg.
Hon la ett ägg.
Hon la ett ägg. Stort som ett hönsägg var det.
Ja, det är ett ägg som såg ut som ett hönsägg. Ja. Och när de här grannkvinnorna mot Annas uttryckta vilja kläcker ägget, de öppnar ägget, så har det vita och gula. Mm. Det ser ut som många andra ägg som de har stött på i sitt liv.
Ja, det gör det, förutom att det kommer från deras grannar.
Ja, det är skillnaden, ja. Så det här är märkligt till att börja med, men sen dagen efter, då är det som att det händer igen. Anna får kraftiga verkar, intensiv smärta, samling vid Anna, alla grannkvinnor kommer och så plopp, ett till ägg.
Ja, och den här gången så lyckas hon då få alla runt omkring att gå med på att inte ta sönder ägget.
Nej.
Hon är säker på att hon kommer att straffas av någon högre makt om det förstörs.
Ja, inte bara hon utan även dem. Alla kommer straffas.
Ja. Nu måste man ju få tag i någon form av auktoritet inom något område här. Och därför så skickar man bud till prästgården. Och då kommer det snart tre prästadjutanter springande. Och det är lite grann som de tre vise männen dyker upp här, som Bondesson påpekar.
Ja, så är det.
Ägget betraktas och vittnen förhörs. Och sen författas då en redogörelse för vad som har hänt. Med underskrifter och sigill bifogade i god ordning och allt det där. Och kyrkoherden själv här, han är också med och han är väldigt förbryllad förstås över det här. Och han inser att ett sånt här mirakel, det går lite grann över min fattningsförmåga. Och därför måste ägget och beskrivningen undersökas av någon som begriper sig på sånt här bättre.
Ja, berättelsen börjar leta sig längre och längre upp i den akademiska och framförallt medicinska hierarkin. Det är lite som en så här vårdkase som tänds utanför Stavanger. Och steg för steg börjar andra eldar tändas. Och slutligen syns lågorna från Olle Worms fönster. Och han blir ansvarig för mirakelägget.
Ja, precis så gick det till.
Nordens främste naturvetenskapsman som man kan argumentera för att Worms var.
Mm.
Granska nu ägget. Han placerar det, tänker jag mig, på bordet framför sig. Tittar intensivt på ägget. Plockar försiktigt upp det och håller det framför ett brinnande ljus.
Mm.
Det ser ut som ett ägg.
Ja, det är ett ägg ju. Så att, ja. Många medicinare och andra samlare hör av sig till Worm och vill veta mer om det här och få information. Men nej, Worm, han har ju sin museikatalog att tänka på som man håller på att fixa med. Och där ska ju det här ägget presenteras, tänker jag. Han håller på den här uppseendeväckande storyn ett tag till. Så ja, folk får vänta. Och han försöker också balansera uppgifterna här mot faktumet att ägget helt enkelt ser ut som ett vanligt hönsägg. Och att de här tre pålitliga prästerna och flera vittnen har intygat att det här har hänt. Att det kom från en kvinna, en mänsklig kvinna. Och dessutom vet han ju då att Anna har haft mer smärtor inför den här äggläggningen än under någon av hennes 12 vanliga förlossningar då. Och hon var sängliggande i flera veckor efteråt. Och det här tycker han är intressant och kanske talar för att det här har hänt.
Precis, så han börjar ju fundera på hypoteser. Kanske var det så att djävulen hade bytt ut det där lilla barnet under graviditeten och bytt det mot ett litet ägg.
Mm.
Så kunde det vara.
Mm. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I Worms museikatalog sen så tas ju ägget upp i det 21 kapitlet som handlar om fågelbon och ägg. Det är ju lämpligt, det är ju där det ska vara förstås.
Det är logiskt, det är ett ägg.
Ja. Sen dog han då som du sa 1654 och då var han 66 år gammal. Och hans samlingar köps då året efter av den kungliga konstkammaren.
Tackar.
Och det är ju då kungen Fredrik den tredje som är väldigt intresserad av bildning och konstiga saker i största allmänhet. Den här konstkammaren är ju redan som ett stort kuriosakabinett med konstföremål och det uppstoppade djur och medaljer och antikviteter och allt det här.
Mm.
Och efter inköpet av Museum Wormanium så finns också ett ägg från Anna i Sundby med i den här samlingen på Köpenhamns slott.
Ja. En av dem som kommer fortsätta forska på ägget är då Thomas Bartolin som hade varit lärjunge till Worms. Bartolin annars var ju en trätobroder till Olof Rudbeck. De kivades om vem som egentligen hade varit först med att beskriva ett lymfkärl. Mm. Och det var Rudbeck för övrigt. Man behöver inte göra någon grej av det, men det var han. Så det är ingen grej, men så var det.
Jaha, är det här lite grann som vem som var först med keynesianismen? Keynes eller Bertil Ohlin?
Ja, kanske.
Ja.
Och på samma sätt som keynesianismen väldigt tydligt är döpt efter Keynes, så publicerade Bartolin sin forskning före Rudbeck. Ja, trots att Rudbeck var först. Det var han, så var det.
Nej, men vänta nu. Är det så, eller sitter du bara och hitta på där och låtsas? Jag...
Nej. NE skriver att Rudbeck kom med upptäckten före, men att Bartolin publicerar först.
Ja, men det är skönt att ha NE med här som någon form av bestämd källa och inte bara du som sitter och höftar.
Ja, det förstår jag. Begreppet lymfkärl är Bartolins, så att det är han som trots allt gick till historien för lymfkärlen. Bartolin var lite mer progressiv än Worms i och med att han tidigt ställde sig helhjärtat bakom Harveys tankar om blodomloppet. Och han underkände också Worms idé om att det var djävulen som låg bakom det här ägget, att det hade bytts ut på det sättet.
Mm. Det måste ha funnits en mer naturlig förklaring naturligtvis. Och han visste ju då som anhängare till Harvey att Harvey hade ju sitt stora verk från 1651 slagit fast att människan och andra däggdjur en gång i tiden hade utvecklats ur ägg.
Mm.
Och det här är ju som sagt omvälvande vetenskapliga perioder, 1600-talet, och då har man också nyligen kunnat konstatera hur kvinnans äggstockar fungerar. Man visste då att befruktade ägg avstöttes till livmodern och så vidare. Och en svåger till Bartolin som hette Holger Jakobsson jobbar på det kungliga museet. Och han sammanställde en museikatalog. Han blev också fängslad av Annas äggläggning. Och han visste då att det kunde hända att fåglar och höns ibland la ägg utan skal. Och då kunde man kanske för tusan tänka sig att med någon slags ovanlig rubbning i systemet så gjorde en kvinna det också, att fast hon la ägg med skal då istället.
Just det.
Den här Jakobsen, han ger sig ut på jakt i den vetenskapliga litteraturen efter liknande händelser. Det här kan väl inte vara helt unikt ändå. Och det visade sig att det var inte. Tvärtom hade tydligen ganska många kvinnor under andra delen av 1600-talet spontant börjat lägga ägg. Och när Bartolins redogörelse för den här händelsen nådde Europas bildade herrar, ja, då hade ju det förstås då genererat en massa beskrivningar av liknande fall. 1669 hade en tysk kvinna som var gravid i sjätte månaden lagt ett ägg helt plötsligt, stort som en duvas ägg. Och när man slog sönder det ägget, påstås det, så kunde man konstatera att det innehöll ett outvecklat foster, dessutom mänskligt foster. Det här är tveksamt.
Men, ja, det är mycket tveksamt.
Och 1671 hade en kvinna i Danmark lagt ett ägg efter kraftiga födslovånder här. Och ännu märkligare kanske när en tysk vetenskapsman som hette Jung kunde presentera en äggläggande hund också. Ja. I Wien då. Och Bondesson skriver: denna hund, som var en storvuxen racka av blandras, lade via ändtarmen många och stora ägg. Efter varje äggläggning föreföll den medtagen och svag, men hämtade sig snart. Den unika hundens ägare visade den som en kuriositet och åt under föreställningarna själv gärna upp ett av äggen efter att ha stekt det i en stekpanna. Förmodligen gick den imponerade Dr. Jungs vetenskapliga nyfikenhet inte så långt att han ville provsmaka ägget. Den äggläggande hunden kritiserades emellertid skarpt av zoologen och polyhistorn Christian Paulin i hans Cynographica Curiosa från 1658. Idén att en hund skulle kunna lägga ägg stred mot allt förnuft, och den bizarra hundutställningen i Wien var ett svinaktigt bedrägeri, menade Paulin då.
Ja, där har nog Paulin mycket sannolikt rätt.
Ja, det får man nog konstatera utan att man behöver vara orolig för att sticka ut någon haka.
Det är rent bondfångeri som lyckas ganska bra även ibland högre samhällsskikt än bönder.
Slutligen så kunde då i alla fall den här Bartolin också presentera ett fall. Det var en kvinna i Köpenhamn. Det verkar ansamlas här till framförallt Danmark och Norge där det blev en massa äggläggningar. Här var det en kvinna som var gravid i 12:e veckan som hade väldigt ont i magen en natt när hon låg och sov. Och hon trodde att hon skulle... Hon låg där bara, jag kommer och släppa väder här. Och sen plopp! Så hade hon lagt ett ägg till sin stora förvåning. Och det här återger då Bartolin med förtjusning i sin stora bok. Som jag inte kommer ihåg vad den hette i och för sig. 1600-talets andra hälft verkar då alltså i jämförelse med andra tider ha vimlat av äggläggande kvinnor.
Just det. Och hur ska vi förklara det här då? Vad fanns det för unika miljögifter på 1600-talet som gjorde att kvinnor började lägga ägg?
Ja, det finns ju andra, vad ska man kalla det, trender också som går ut på att kvinnor har konstiga saker för sig. Och då blir de ju bända på bål istället. Och de ryktena kom ju då från små barn som eldar upp varandra till att säga saker och ting. Och peka ut kvinnor i bygderna som häxor. Och det gjorde de antagligen för att de ville kanske byta någon tristess och få uppmärksamhet. Och det är väl kanske där man landar här med då. Och det är väl det jag tror.
Ja.
Helt enkelt. Det finns ju fler exempel. Under 1700-talet är ju en kvinna som födde en himla massa kaniner framför det kungliga hovet i England. Och det är väldigt häftigt det tycker alla. Och sen visar det sig att det är fejk då.
Det var fejk, det också.
Ja.
Ja, alltså i fallet Anna i alla fall, det som vi kanske framförallt pratar om här, så framstår det ju lite grann som ett prank.
Ja, verkligen.
För det är ju, det är ett hönsägg. Och det här hönsägget som hon lägger och som de tre prästadjunkterna skriver ner mycket noggrant och stämplar och rullar ihop sitt brev och ger en sån oerhörd ära av legitimitet.
Ja.
Det är ett hönsägg. Det är ett hönsägg som ligger där i samlingen år efter år.
Det är ju så lätt att bara skratta åt det här.
Ja, för det är ju kul. Det är ett bra prank.
Ja, det är kul. Men att folk köper det på den här tiden är ju inte helt obegripligt. För som sagt, medicinvetenskapen och hur saker och ting fungerar höll ju precis på att utforskas. Och,
ja.
Så. Och dessutom så är det här som sagt en tid där man har bersarstenar från hjortar liggande och skräpar i hyllorna för att man tror att de är bra till något.
Nej men verkligen, och Worms är ju typexempel på det där. Han är ju jätteintressant. Jag kommer ihåg när vi gjorde vårt gamla avsnitt om medeltida djur och odjur, så var det så svårt att få huvudet runt det här att på medeltiden så satt man inte och bekymrade sig så mycket om huruvida ett djur var äkta eller inte. Utan det kunde kvitta, eller det tänkte man inte på, utan man klassificerade djur utifrån hur nära Gud de stod på något sätt istället. Och den där grejen, när vi kommer in på tidig modern tid och 1600-talet, då är vi i en övergångsfas. Att man har börjat tänka på det här huruvida djur är verkliga eller inte. Men man har inte riktigt landat i den här moderna naturvetenskapliga synsättet på det hela. Worms till exempel, han är ju en av de första som ifrågasätter om enhörningar finns. För det var ju mycket populärt att man skulle ha ett enhörningshorn i sitt kuriosa kabinett. Om man hade enhörningshorn gärna nermalda som mirakelmedicin mot alla olika slags krämpor. Men Worms, som ändå var vetenskapligt lagd, han funderade, varför hittar vi aldrig ett kranium där hornet sitter kvar?
Ja, det är väldigt märkligt.
Mycket märkligt, tyckte Worms. Och så började han eftersöka det där. Och till sist, genom lite kontakter, så fick han tag i ett sånt kranium där hornet satt kvar fortfarande.
Ja, det var ju kanslern i Danmark, Christian Friis, som hade ett sånt här när de satt och pratade på någon ledig stund där om enhörningar och så. Då sa han att ja, men jag har ju ett kranie där hornet sitter kvar. Då måste ju Worms ha blivit väldigt till. Så bara, ja, vad säger du? Har du? Det här måste ju genast undersöka något. Och det gjorde han ju då. Och vad kunde han konstatera med det?
Att det var en val.
Ja, just det. Och blåshålet gick och se och sådär också. Och det här kanske inte var det smartaste draget av Face egentligen. Eftersom värdet på det här hornet kommer ju nu att sjunka dramatiskt. Vi har ju nu glidit in i ett segment som handlar mer om kuriosa-kabinett kan man säga.
Ja. Och, ja, så är det ju. Jag tänkte bara göra den här poängen att trots att Worms visste eller starkt hävdade att det inte fanns enhörningar så fortsatte han ju ändå att skriva ut det som medicin till sina patienter.
Ja, men bara för att det inte är ett horn från en enhörning kan det fortfarande vara bra grejer ju. Han skriver ju då alltså att utan att ha sett en narval överhuvudtaget egentligen så konstaterar han ju att det måste vara ett horn från, alltså en lång bete från en val i arktiska vatten. Mm. Och det är ju ganska träffsäkert utan att veta att det här djuret finns ens.
Korrekt.
Och den här avhandlingen där han skrev det här i spreds ju över Europa och priset på enhörningshorn rasar totalt i botten. Och vi vet ju att sådana här ståtliga spiralformade horn hade man ju handlat med i Norden åtminstone sedan tidig medeltid och det kommer då från de här narvalarna. Det är alltså den ena tanden på narvalshannarna som kan bli upp mot 2-3 meter lång ju.
Ja. Som du säger, vi bara hamnade i den sista punkten, kabinetten. För de här danska samlingarna som vi har pratat om där Annas ägg låg, de ligger väl lite halvvägs mellan en museisamling och de kuriosa kabinett som under 1600- och 1700-talen var mycket populära i lärda hem. Var du en första av någon som helst aktning skulle du hemskt gärna ha ett kuriosa kabinett. Dick Harrison har en essä om sådana kabinett i sin bok om myter.
Mm.
Och jag lärde mig flera ganska intressanta uppgifter i den essän. Bland annat så berättar Harrison om Carl von Linnés besök hos borgmästaren i Hamburg. Det här kan vi också klassificera in under mindre smarta beslut då. Det var väl kul att ha en omhuldad vetenskapsman hemma hos sig, tänkte kanske borgmästaren. Och han ville väl kanske också imponera lite på Linné. Varför han öppnar upp sitt kuriosa kabinett och visar upp den riktiga rariteten. Nämligen en hydra.
En hydra, ja.
Japp. Rakt från Herakles, Heroes of Might and Magic, all annan klyschig fantasy värdnamnet. Här har vi den här månghövdade ormdraken.
Hugger man av ett huvud så växer det två.
Precis. I borgmästarens kuriosa kabinett fanns en riktig hydra, inte levande såklart, utan uppstoppad.
Ja.
Tänkte man tills det att tråkmånsen Linné satte tänderna i det och slog fast att det här var ett mänskligt skapat amalgam av ormskinn och vässlor.
Ja.
Trist.
Ja, det tyckte ju borgmästaren med och alla andra som kunde tänkas ha någon hydra i något hörn. Många av de här sakerna som fanns i kuriosa-kabinetten som Worms hade till exempel kunde man ju då ha, som du sa, för att använda mot krämpor och bota på sjukdomar och sådär.
Just
det. Och man kunde ha vingar gjorda av valrossbetar. Det skulle hjälpa mot krampanfall då. Och Worm hade ju i sin samling några ben som påstås komma från händerna på en sjöjungfru som hade fångats utanför Afrikas kust. Och de var han ju stolt och glad över förstås. Men man kunde också använda kulor som hade gjorts av revben från sirener för att bota hemorrojder. Och det var ju folk med hemorrojder glada över, förmodligen, tills de testade dem kanske. Och sirener, det är ju de här fågelkvinnorna också i grekisk mytologi som sjöng så himla vackert och lurar till sig sjömän och sen dödar dem.
Så är det. Stackars Odysseus måste binda fast sig vid masten och säga åt sina män att vad jag än säger får ni inte släppa loss mig. Mm. Och sen börjar sirenerna bara nynnas och vrålar och dyser. Sen, ni tokig, släpp lös mig! Vad håller ni på med?
Men nu kan man alltså också bota hemorrojder med deras revben.
Ja.
Andra grejer som man kunde hitta i kuriosakabinett var till exempel järnjungfrun. Det är en kista med långa järnspetsar som man kan stänga in folk i. Och det kommer inte kännas så bra att vara där inne, instängd bland de här spikarna.
Nej, så är det. Det har lånat ut sitt namn till världens bästa heavy metalband, Iron Maiden.
Ja, det ser man, ja, det har det ju förstås. Det är väldigt, det har jag inte ens tänkt på. De har tyckt att det var så himla raffinerad tortyrredskap som de hade under medeltiden, vilket påstås vara att de uppkallade sitt band efter det här, ja.
Ja, så är det. Men på samma sätt som man kan ifrågasätta sanningshalten hos vissa av de teman eller vad ska man säga inslag som återfinns i Iron Maidens lyrik, så går det också ifrågasätta, har vi haft järnjungfrur på medeltiden?
Nej, det har vi inte.
Nej, vi har inte det.
Nej, de uppkom ju då runt sekelskiftet 1800 först när skräckromantiken gör en tia.
Ja.
Och nämns väl kanske någon gång för första gången på 1790-talet. Och är alltså inte alls det som det utgav sig för att vara. Men det är ändå häftigt. Jag hade med en populärkulturell referens som mer säger något om mig. Och Iron Maiden kanske säger något om dig, jag vet inte. Men i seriestrippar med seriefiguren Hagvard Hamfaste så kan man ganska ofta se sådana här järnjungfus i bakgrunden i olika tortyrkammare och så.
Just det.
Mm.
Ja, nej, alltså, jag hade nog bara förutsatt att de fanns. Här är en av många faktauppgifter som jag har lärt mig i veckan när jag har läst på om det här. De enda skriftliga beläggen som finns om någonting som ens påminner om de här invärtes spikförsedda sarkofagerna, de är från antiken och det är inte riktigt samma sak man talar om där. Utan på medeltiden, ja, då rådbråkade man. Man stympade och man brände. Man högg och man sträckbänkade. Men några järnjungfrur, det hade man inte.
Däremot hade man det i kuriosakabinetten under 1800-talet.
Ja, det är underbart det här att det är 1800-tals fantasier om medeltiden som i sin tur formar vår föreställning av medeltiden.
Sen har vi kyskhetsbältet, en annan påstådd medeltida pryl som kunde hittas i kuriosakabinett här var.
Just det, de bälten som i vår kollektiva fantasi liksom är den patriarkala världsordningen förvandlad till järn. Ett bälte som skulle förhindra kvinnor från att ligga med andra män än de män som de var gifta med. Alternativt skulle förhindra kvinnor från att ligga alls tills det att de blev gifta.
Mm. Och det här är ju då stark mytbildning kring ända sedan 1800-talet i alla fall. Och under 1900-talet så är det med i filmer som har förstärkt den här uppfattningen och så. Historiker numera är ju då ganska eniga om att det här är ett påhitt. Det användes inte alls på det här sättet under medeltiden, om det ens fanns.
Nej.
Däremot så finns det anspelningar på något slags bälte i olika tubadurers sånger och sådär, och vissa illustrationer från 1400-talet. Men det har då bedömts vara metaforer för hur kvinnor ska leva, och ibland är det rena fantasier och så. Och
ja.
Det skulle ju vara livsfarligt att tvinga på någon ett sånt här bälte under längre perioder, har man konstaterat.
Ja, det är väl just det, för det är väl det som historikerna framförallt utgår från, att de bälten som finns bevarade är alltså för dåligt smidade och för dåligt konstruerade för att ha på sig.
Det skulle ge skavsår efter en kvart, har någon kontrollerat i efterhand.
Ja, i och för sig så, de här värsta korsetterna gav väl ganska snabbt skavsår också, men det verkar helt enkelt som att det där i alla fall är kraftigt överdrivet. Det vi har, skriver Annie, kommer från senare tid, och där finns däremot en del bälten av läder som kan ha fungerat i fall av patologisk svartsjuka. Någonting som också verifieras av rättsfall från 1700- och 1800-talen. Men det är inte någon medeltida uppfinning, och det var ju sådana bälten som visades upp i kabinetten.
Ja, men det finns exempel från 1500-talet som man tror att de har använts faktiskt, men då frivilligt av prostituerade som låste upp ett fodrat bälte då efter att köparen har betalt, tänker man sig. Och sen finns det några enstaka fall under 1500- och 1600-talet där någon karl har försökt använda sådana här bälten på sina fruar. Självaste Olle Worms faktiskt nämner en rättsprocess mot en man som försökte använda sånt här bälte på sin fru under 1600-talet då. Men det här är då väldigt enstaka fall och inte under medeltiden, som sagt. De flesta kyskhetsbälten som dyker upp på kuriosakabinetten under 1800-talet är också tillverkade under 1800-talet.
Mm.
Angående det här jag sa att livsfarligt. Tänk om en riddare då har gjort fugan på smällen innan han ska åka iväg på ett korståg och sen tar på henne en sån här kyskhetsbälte. Då kommer ju kvinnan ofelbart dö när magen börjar växa.
Ja.
Och så här korkade var man inte på medeltiden. Att man höll på att låsa in kvinnor på det där sättet.
Nej, man begränsade deras frihet på många andra sätt. Men just kyskhetsbältena verkar också vara någonting som kuriosakabinetten har lite grann placerat i vår uppfattning om medeltiden.
Ska vi ta och sammanfatta vad som hände med grejerna i Worms kabinett och det här ägget och lite sånt?
Jag berättar gärna.
De här samlingarna av föremål som man hade, de hamnade alltså i Köpenhamns konstkammare, som vi sa, på 1650-talet. Enligt en inventering 1674 så låg Annas ägg i tryggt förvar där i någon ask högt uppe på en hylla.
Mm. Det hade blivit missfärgat.
Ja, det var ju tråkigt att höra. 1726 så gjorde man en ny museikatalog där ägget och den här berättelsen beskrevs igen. Sen började det bli dimmigare. Kanske hänger det här ihop då med att intresset svalnar, och sen har vi den här upplysningen och förnuft och sånt där som gör entré på bekostnad av skrock och vidskepelse och såna här konstiga grejer. Så 1824 så upplöses den här konstkammarens samlingar och föremålen fördelas ut till olika mer nischade museer. Skulpturer och antikviteter hamnar på konstmuseet. Målningar ges till Fredriksborgs slott. Och naturalier, som det här då är, och uppstoppade djur och växter och mineraler och sånt, ges till Naturhistoriska museet. Tyvärr så har ju då mer än 90% av de här gamla grejerna i konstkammarens naturalier just förstörts eller försvunnit eller så på olika sätt. Men totalt finns det ett 30-tal föremål från Museum Wormanium kvar på olika nutida danska museer. Tyvärr då inte Annas ägg från Sundby. Utan 1824 så såldes ju mycket av det som inte ansågs vara värt någonting på auktion. Och i auktionskatalogen finns då en kasse naturalier noterat som nummer 241. Och den såldes till någon person för en mark. Och i den kassen ingick då Annas ägg och också de här sjöjungfruhänderna och så. Men man vet inte vem det var som gick hem med det där ägget och de där benbitarna. Ägget är alltså för evigt förlorat.
Ja, men de flesta ägg försvinner ju.
Ja. Ja, det var en ordvits där också. Jag vet inte om den...
Ja, den gick mig förbi. Vad sa du?
Jag sa att ägget är förlorat.
Är det ett pocherat ägg?
Ja.
Just det. Ja, nej, det är ett ord som jag inte har hört talas om sen kanske så här rutiga kokboken på den här 70-talsutgåvan.
Ja, men det kanske var någon annan som greppade utan att man började förklara.
I samma utgåva som hamburgare presenteras som hackebiff med bröd och nasi goreng presenteras som orientalisk pyttipanna. Det är ändå intressant att de här kuriosa kabinetten som delvis anlades för nyfikenhetens skull, men faktiskt i många fall var rent kommersiella företag, hur mycket de har påverkat vår syn på det förflutna. Och saker som vi idag vet inte är del av den verkliga världen, enhörningar, sjöjungfru, drakar, det kan vi ganska enkelt sortera bort såklart. Men de föremål som sades visa sidor hos människan, som järnjungfrun, de ligger där och skvalpar. Kabinetten, de avvecklades, de allra flesta med tiden. Men precis som i fallet med Worms grejer, ur samlingarna uppstod museer. Naturhistoriska museer och etnografiska museer framför allt. Vilket i och för sig delvis har lett till att det finns museer i Europa som sitter och trycker på saker som idag känns lite så här oetiska. Mänskliga missfoster, saker stulna från andra kulturer och så vidare. Men i förlängningen så är man ju glad och lycklig för museiverksamhet såklart. Jag älskar etnografiska ute på Gärdet här i Stockholm. Eller naturhistoriska i London tröttnar man ju aldrig på. Och vägen till sådana platser går bland annat genom kuriosakabinetten. Mm. Just kuriosakabinett faktiskt är ju ett slags skällsord man kan kasta på museer nu för tiden. Jag läste i DNs kulturdebatt för 2 veckor sedan kanske en debattartikel om att världskulturmuseerna i Stockholm riskerar att bli kuriosakabinett i stor format.
Ja, det låter ju som att det används som ett skällsord där.
Ja, man tycker att Medelhavsmuseet som har vikt en massa utrymme åt en utställning om ultraskultur kring Medelhavet, då behandlar de riktiga grejerna som vore de kuriosa föremål. Några egyptiska prylar i ett skåp, lite etruskiska föremål i en hink, något sånt där.
Med ultras så menar du då fotbollsklacksfolk helt enkelt?
Ja, exakt. Greker och egyptier och liknande som tänder såna här bengaler och står och hoppar och hejar på sitt fotbollslag.
Mm. Ja, alltså det är inte säkert att det ska vara på ett museum om medelhavskultur i och för sig.
Jag tycker att det är en ganska trevlig utställning i och för sig, men man ska ju visa upp allt och det är ju svårt.
Men då har vi avhandlat en del kuriosa saker och anekdoter.
Så är det.
Och vi passar väl på att önska glad påsk en gång till.
Absolut. Blir det en Janssons frestelse på påsken?
Självfallet kommer det att bli detta.
Ja.
Det är en tradition vi inte... Äter inte du det?
Jo då, absolut. Ja. Men du jobbar ju så hårt för att jobba in det i ditt personliga varumärke. Så jag tänkte bara dubbelkolla.
Ja, men det är klart jag gör det. Sen måste man inte tjata om det vid varje högtid. Men det har vi gjort nu de senaste åren. Ja, det ska bli fint i alla fall.
Ja, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat, hörni.
Tack så mycket. Ha en bra vecka. Hej, hej.
Yes, hej.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's GRAMMARLY.com/podcast. Easier said, done.